Kära himmelske far, jag vill tacka dig för att vi får tro på dig trots att vi inte just nu kan se dig ansikte till ansikte. På grund av synden som har skilt oss ifrån dig så tror vi ändå att du finns. Och jag ber att du ska vara med oss. Att du ska tala till våra hjärtan och våra sinnen i det att vi nu studerar ditt ord. Stärk vår tro, det är min bön för oss alla. I Jesu namn jag ber. Amen. Jag brukade hålla på och diskutera på olika forum när jag var i mina tonår. Och jag tyckte jättemycket om det här, speciellt efter min omvändelse, för att jag såg att det fanns så många intelligenta orsaker till att tro på Gud, tro på Bibeln, tro på hans existens. Men jag pratade med en kille som var benägen till skepticism. Och den här killen hette Pekka. Och han ifrågasatte allt som jag sa. Jag visade sak efter sak efter sak som jag sa. Kolla här, det här visar varför Bibeln är sann. Och det här är varför man inte kan tro på evolutionsteorin. Eller varför olika saker. Gång på gång så visade jag saker för Pekka. Och varje gång som jag visade någonting så sköt han det ifrån sig. Han sa nej, det här stämmer inte. Och så gjorde han invändningar. Och så debatterade vi fram och tillbaka hela tiden. Till slut så efter ett tag så kände jag mig lite uppgiven och jag ställde en fråga till Pekka. Jag sa, vad skulle det krävas, Pekka, för dig att börja tro på Gud? Vad skulle det krävas? Och Pekka svarade så här. Ja, för det första så skulle jag behöva se honom. Han skulle uppenbara sig framför mig. Sen så skulle han rakt framför ögonen på mig trolla fram en massa djur av olika slag mitt framför ögonen på mig. Och de här djuren skulle kunna undersökas vetenskapligt. Man skulle kunna testa det och göra undersökningar och se att de var faktiskt verkliga fysiska djur som inte fanns tidigare. Och dessutom så skulle man se att de fortsatte att leva ända tills de dog. Då, sa han, då skulle jag tro att det fanns en gud. Varför uppenbarar sig inte Gud genom mirakel och under för fler människor för att bevisa bortom allt tvivel att han finns? Någon som har tänkt i de banorna eller hört någon ställa den frågan någon gång här? Jag har hört den många gånger. Jag menar, om det är så att det finns en Gud, allsmäktig Gud, kan han inte bara göra lite under och mirakel, lite övernaturliga saker som vi inte kan förklara? Och så, ja men just det, Gud är här. Vi vet att han finns. Då skulle det inte behöva så mycket tro. Vissa har gått så långt att de säger att Bibeln, eller ibland faktiskt så har det visats, även i kristna cirklar, så har det uppfattats så att Bibeln är emot rationellt tänkande. Att Bibeln och vetenskap ställs oftast i kontrast till varandra. Tro, i dagens samhälle så säger man att tro, det är någonting så här tvetydigt, någonting osäkert, någonting som man inte har något belägg för. Medans vetande å andra sidan, eller vetenskap, det är någonting som är fast, någonting som är säkert, någonting som inte kan ändras. Om man ställer de här i kontrast till varandra och så säger man, hör man att människor säger att jag är inte troende. Jag väljer att veta saker. Är det här den bibliska tron? Vet ni, jag trodde att det var så. Jag trodde att vetenskap och det var spännande för mig. Jag studerade naturvetenskap i gymnasiet och jag älskade det. Alla sådana här matematiska formler, logiska, fysiska ekvationer som gjorde att man kunde förstå om världen. Och det var så spännande. Och så tänkte jag på min religiösa uppväxt. Jag tänkte, ja men det där har ju inte så mycket med det här vetenskapliga att göra. De är ganska skilda. Att jag tror, det är ungefär att tro på något man vet inte är sant. Lite den bilden hade jag. Ja, om man verkligen undersökte den här tron så gick det inte. Man skulle upptäcka att det var fel. Men man vill ha kvar det för att det gav en tröst och det hjälpte en i livet. Är det här den bibliska tron? Låt oss gå till Hebreerbrevet kapitel 11, vers 1. Hebreerbrevet kapitel 11, vers 1. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 1. Här har vi Bibelns definition av tro. Och den är faktiskt lite annorlunda än den som vi ibland ofta hör i kristna och i vårt västerländska sammanhang. Hebreerbrevet 11 vers 1 så står det så här: tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Intressant, eller hur? En övertygelse, det är det som tro är. Låt mig ställa dig en fråga. Om jag är övertygad om någonting. Om du är övertygad om någonting. Vill du ha någonting, bevis som grundar din övertygelse? Eller grundar sig din övertygelse på någonting? Om jag ställer sig frågan så. Om du har en övertygelse. Är det bara någonting blint som är taget ur tomma luften? Att jag är övertygad om att det här huset är rosa. Jag är bara övertygad om det. Nej. Jag ser den här väggarna här, de är vita. För att jag ser det, eller hur? Okej, det finns någon grund för varför jag är övertygad om det. Och så är det med tron också. Tron är inte blind. Vilket många människor har en felaktig uppfattning om. Att biblisk tro, den är bara blind. Man bara har ingen aning om vad som är sant. Man bara chansar och så hoppas man att det är sant. Det här är inte biblisk tro. Biblisk tro är en övertygelse om det man hoppas på. En visshet, där har vi igen det. Vad ligger till roten för ordet visshet? Ni som är språkkunniga. Vad är roten för visshet? Att man vet, är det inte det? Eller hur? En förvissning. Ett vetande. Kunskap, ja, precis. Så vi ser den bibliska tron är inte alls den här tvetydiga, osäkra grejen. Utan det är faktiskt mer likt det som vi idag kallar för vetande. Och om man ska definiera tro som någonting som man inte helt kan se, helt kan bevisa bortom allt tvivel, så är varenda människa troende. Varenda människa är troende. All vetenskap grundar sig på antaganden som det är omöjligt för oss att bevisa. Ta till exempel att våra sinnen säger oss sanningen. Okej, vetenskapen grundar sig på att om jag ser att det här är vitt så är det vitt, okej? Hur vet jag det? Hur vet jag att det som jag känner, eller det som jag känner, det är verkligen så som det känns? Om vi plockar bort, det här kan jag inte bevisa genom vetenskapen, för all vetenskap grundar sig på det här. Eller ta det att logikens lagar gäller. Kan du bevisa för mig att logikens lagar gäller genom att använda logik? Nej, kan du inte göra. Det är cirkelresonemang. Du måste tro att logikens lagar gäller. Du måste acceptera någonting utan att ha några belägg för det. Du måste tro att du existerar. Du kan inte bevisa för mig att du existerar. Utan vi måste tro. Faktum är varenda människa tror. Så att säga att jag inte är troende, det är som att säga att jag inte är en människa. Frågan är inte om vi ska tro, frågan är vad vi ska tro. Och när Bibeln talar om tro så talar den ofta om tro på Bibeln, tro på Gud. Och då kommer vi till frågan, är det trovärdigt att tro på honom? Einstein, han var en klipskille. Han uttryckte det så här. Han sa att religion utan vetenskap är blind. Religion utan vetenskap är blind. Sen sa han, vetenskap utan religion är halt. Han ställde inte de här två i kontrast till varandra. Han sa inte att ja, men tro är en sak och vetande är en helt annan sak. Nej, han sa att de här måste stämma överens. Eller de här måste samarbeta för att kunna få en helhet. Faktum är allt som vi ser i vår värld, all fakta som vi tolkar vi utifrån vår egen världsbild. Och den världsbilden måste vi börja tro på. Så istället för att ställa tro och vetande mot varandra så bör vi ställa frågan, vad är mest trovärdigt? Vad är det mest värt att tro på? I vägen till Kristus så skriver Ellen White så här: Gud väntar inte att vi ska tro något utan att han ger oss tillräckliga bevis på vilka vi kan grunda vår tro. Intressant. Gud väntar inte att vi ska tro något utan att han ger oss tillräckliga bevis på vilka vi kan grunda vår tro. Hans existens, hans väsen och sannfärdigheten av hans ord bekräftas genom vittnesbörd som talar till vårt förnuft. Och sådana vittnesbörd finns i överflöd. När jag läste det här så vändes hela min världsbild upp och ner. Jag tänkte, va? Kan religion tala till mitt förnuft? Jag trodde de var helt motsatser till varandra. Kolla i Romarbrevet kapitel 1 och vers 20, där står det samma sak. Romarbrevet kapitel 1 och vers 20. Där står det så här: ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Paulus gör en poäng här. Han säger att Guds osynliga egenskaper kan ses och uppfattas. Det låter som en motsägelse, eller hur? Hur kan vi se det osynliga? Jo, men Paulus är övertygad. Han säger att vi kan se det osynliga genom det som han har skapat. Vi kan inte se kanske Gud, men vi kan se effekterna av vad han har gjort. Klart och tydligt. Hela naturen är full av bevis på Guds kärlek. Design i naturen är ett kraftfullt bevis för att det här är inte någonting som har kommit till genom en tillfällighet. Cellerna i din kropp är ett helt en stad i sig själv med avancerad infrastruktur. Och vem är det som har tänkt igenom allt det här? Vem designade naturen? All design som vi ser idag, det har en designer. Så det måste också det som vi ser i naturen ha en designer. Ursprung, var kommer vi ifrån? Någon säger, ja men vi kommer från Big Bang. Det är inte ett svar. Var kom det ifrån i så fall? Någon gång, förr eller senare, så hamnar man i en evighet. Och den evigheten går inte för människan att förstå. Vi måste erkänna att vi kan inte fatta allt. Om du motsätter dig det, så vill jag att du gärna förklarar en evighet för mig. Hur långt är en evighet? Hur långt tillbaka går tiden? Okej, okay? Så poängen är den. Vi hamnar i en evighet någonstans. Och vad kom före det här? Vi måste ha en evigt allsmäktig någonting som satte igång allting. Och det är vad vi kallar för Gud. Paulus poäng är att det bevis överallt i naturen. Om vi bara är villiga att ta till oss av det. Vad med moral? Alla har en känsla av rätt och fel, eller hur? Var kommer den ifrån? Var kommer den ifrån? Någon säger att ja, men det är samhället som har satt moralen. Okej, låt säga att det kommer ett samhälle, låt säga på mitten av 1900-talet, som tyckte att vi skulle utplåna alla som var av en viss folkras. Vore det rätt då? För det samhället säger att det var rätt. Ja, det vore inte rätt, tycker vi kanske. Och om vi säger att det inte är rätt, vad hade hänt? Eller varför då? Jo, för att det var många andra som tyckte det var fel. Okej, okay, vad hade hänt om nazisterna hade vunnit kriget då? Hade det blivit rätt då? Hade det blivit rätt att utplåna andra människor då? Vet ni, det finns något annat som sätter moralen. Om du kan få tänka på det där själv, men i slutet av den tankebanan så kommer du bara och endast att finna Gud. Omöjligt att finna någonting annat som är grunden till varför vi ska bete oss på ett bra sätt överhuvudtaget. Profetiorna i Bibeln är också ett otroligt överväldigande bevis. För mig så var det det som verkligen förvandlade mitt liv. Tusentals år av världshistorien som var förutsagt i detalj i Bibeln. Och de kanske säger, ja, men det där är bara din tolkning, Jonathan. Jag vill ge dig en utmaning. Jag vill att du läser just de texterna och så ger du mig en bättre tolkning. Eller en annan ens. Om du läser de texterna och låter Bibeln förklara sig själv, så kan du bara komma fram till en slutsats. Det är inte så att det finns en miljon olika tolkningar och alla kan vara lika trovärdiga. Nej. Och det kan jag berätta. Jag hade en personlig erfarenhet om det här. Jag höll på att diskutera på ett annat forum. Och det var en hel drös med ateister och skeptiker och allmänna religionshatare som såg att jag var kristen, och de liksom angrep på alla möjliga sätt, och de sa att det finns ingen orsak till varför man ska tro på Gud. Och jag lyfte fram det här med profetiorna. Och det blev stor uppståndelse där, och alla hånade, och de startade en egen tråd på det där forumet, och de sa att ja, nu ska Jonathan här försöka förutsäga framtiden. Åh, kan du förutsäga vad det blir på tippet nästa dag så jag kan vinna? Och de höll på att håna på alla möjliga sätt. Och jag skrev igenom Daniel kapitel 2 studiet. Och jag presenterade det där på forumet. Efter det så var det ganska så tyst i kommentarerna efter ett tag. Någon försökte håna det där och sa, ja, men det där är ju bara vilken tolkning som helst. Jag menar, du kan tolka det precis hur som helst. Och då ställde sig en agnostiker upp i det där forumet. Han var inte kristen överhuvudtaget, men han skrev så här. Nej, det där stämmer inte. Man kan inte tolka det hur som helst. Klart och tydligt så står det där i Bibeln att det börjar med Nebukadnessars rike. Och sen så är det fyra olika världsriken som ska komma. Vi kan inte tolka det på något annat sätt. Den här tråden dog ut efter ett tag. Det var inga fler som kommenterade. Vet ni, Bibeln har kraftfulla, överväldigande bevis för de som är villiga att se dem. Och det här är där som problemet ofta ligger. Varför gör inte Gud lite mer onekliga mirakel så att fler skulle tro? Vet du, den här frågan fick Jesus på sin tid. Han blev utmanad med den här tanken. Matteus kapitel 16, låt oss titta vad som står där. Matteus evangeliet kapitel 16. Vers 1-4. Här är det fariseerna och saduceerna som kommer till Jesus. Och vad tyckte de generellt om Jesus? Tyckte de om honom eller tyckte de inte om honom? De tyckte inte om honom, nej. De blev avundsjuka på att han fick massa efterföljare och folk drog sig bort ifrån honom. Vi läser här, fariseerna och saduceerna kom fram och ville snärja Jesus. Okej, vi ser vad de har för motiv. Och de begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. Okej? Här kommer de kommer fram till Jesus och säger, vet du Jesus, du är en sån, du påstår att du är Guds son. Du påstår att du är Messias. Och vi vill tro dig. Men bevisa att du är det då. Gör ett mirakel, gör ett tecken, gör ett under. Okej, förvandla de här stenarna till bröd. Inte vet jag vad de frågade. Gör ett tecken, ett under, så att vi kan veta att du verkligen är från Gud. Och om vi inte får exakt det tecknet som vi ber om, då tänker vi inte tro på dig. Vers 2. Men han svarade dem. På kvällen säger ni, det blir vackert väder, för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himmelens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men de ska inte få något. Jesus vill inte ge fariseerna något tecken. Varför? Jo, för han säger, ni har redan tillräckliga bevis. Han refererar till tidens tecken. Och tidens tecken som man talar om är de profetiska förutsägelserna. Och de hade överväldigande bevis på att Jesus var Messias. Alla profetior hade slagit in. Han hade fötts i Betlehem. Han hade döpts på exakt det året som Daniel hade förutsagt att han skulle döpas på. Han verkade, han botade sjuka och blinda, väckte upp döda. De hade överväldigande bevis, men de beslutade sig för att om inte Jesus gav dem exakt det bevis som de själva krävde, så skulle de inte tro. Jesus kunde ha gett dem ett mirakel, men det hade inte hjälpt. Johannes kapitel 12, vers 37 summerar deras inställning. Johannes kapitel 12, vers 37. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. De hade sett så många tecken under, så många mirakel. 5000 människor hade fått mat ur tomma intet. Sjuka hade blivit botade i högvis. Döda hade växt upp till liv. Men allt det här rationaliserade de bort för att de inte ville tro. Bara om de fick exakt de bevisen som de själva krävde, så skulle de tro. Och hur många faller inte i samma dik idag? De säger: Gud, om du verkligen finns, uppenbara dig för mig. Jag hade en god vän som jag var väldigt nära med. Och han hade kommit till den insikten att jag kan inte tro på Gud längre. Och under en diskussion så var det någon som hade föreslagit: kan vi inte be tillsammans? Och den här personen svarade då att: ja, men kan vi inte be att Gud här och nu visar sig för oss och gör ett underverk, gör ett mirakel, så att vi kan tro på honom? Man är inte nöjd med de bevis som Gud redan har presenterat. Man vill ha ett nytt, ett exakt sådant bevis som jag själv kräver. Och om jag inte får exakt det som jag själv kräver, så tänker jag inte tro, oavsett vad som händer. Det här är väldigt irrationellt. Men sådan blev fariseernas tro. I Lukas kapitel 16 så summerar Jesus deras okunnighet i liknelsen om den rike mannen och Lazarus. Ni känner till berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Jesus berättar en liknelse som inte... Han försökte inte visa människor vad som händer när man dör, men han försökte göra en viktig poäng som jag vill att vi ska se här, som många missar, för de fastnar i bildspråket. Men grejen är den att en rik man dör och blir plågad, och han säger till Abraham att skicka någon, låt dem uppstå från de döda, så kommer mina bröder att tro och inse att det här är inte bra. Att fortsätta på den väg som de har gått på. Och Abraham svarar så här i vers 30. Eller här är rike mannen säger så här: nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda. Nej, förlåt, vers 29 så säger Abraham: de har Moses och profeterna. De ska de lyssna till. Vad är Moses och profeterna? Vad skulle vi kalla det? Gamla testamentet, eller Bibeln. Den Bibel som de hade då. De har Moses och profeterna, säger Abraham. De ska de lyssna till. Det finns tillräckliga orsaker till att tro där. De har fått alla instruktioner som de behöver i Bibeln. Men så svarar den här rike mannen: nej, fader Abraham, om någon kommer till dem från de döda, så omvänder de sig. Med andra ord, om de får se ett mirakel, om de får se någon övernaturliga saker som händer, då kommer de att omvända sig. Då kommer de att tro. Lägg märke till vad Abraham svarar i den här liknelsen. Abraham sa till honom: lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Starka ord från Jesus. Det här är poängen. Det spelar ingen roll hur många mirakel och under som människor får se. Om de vägrar tro på Bibeln, om de har motsatt sig det här av någon godtycklig anledning, så kommer det inte att hjälpa, även om det sker mirakel inför deras ögon. Det kommer inte få dem att ändra. Tänk på Israel. Israels folk. Hur många under och mirakel fick inte de se? Röda havet som delade sig. Manna som regnade från himlen. De hörde Guds röst på berget. Och om vi skulle säga, om jag fick se sådana saker så skulle jag aldrig tvivla. Ja visst, israeliterna trodde kanske att Gud existerade. Det hade de väl ingen fråga om. Men sen så gjorde de en guldkalv och sa, det här är han som har fört oss ut ur Egyptens land. Och hela generationen dog i öknen på grund av otro. Mirakel är inte ett botemedel mot otro. Benjamin Franklin sägs ha sagt dessa ord. Jag läser på engelska. A man convinced against his will is of the same opinion still. Och översatt så blir det att en människa som är övertygad emot sin vilja har fortfarande samma åsikt. Har inte ändrat uppfattning. I vägen till Kristus så skriver Ellen White så här. Hur mycket man än kan försöka försvara tvivlet och förnekandet. Lägg märke till det här. Hur mycket man än kan försöka försvara och förneka, eller försvara tvivlet och förnekandet, är den verkliga orsaken i de flesta fall kärlek till synden. Guds ords undervisning och förbud är obehagliga för den som är övermodig och älskar synden. Den som inte vill lyda Bibeln är alltid benägen att tvivla på dessa auktoritet. Det är ganska raka ord. Men tyvärr är det alldeles för sant. Den största orsaken till skepticism i vår värld idag är för att människor är obehagliga med Gud. Och jag vill läsa ett citat ifrån en berömd ateist som heter Aldous Huxley. Huxleys far, eller om jag har min fakta rätt, han var en utav han kallades för Darwins bulldog. Han var den som stod upp och debatterade för darwinismen. Darwin själv, han var lite tillbakadragen. Han hade bara skrivit den här boken och så, men den här Huxleys pappa, han var verkligen den som drev igenom det, som debatterade med prästerna och fick evolutionsläran att sprida sig så kraftfullt. Och hans son då, Aldous Huxley, skriver om sin egen erfarenhet, om sin skepticism på det här sättet. Jag hade orsaker, det här är från Enden Means. Jag hade orsaker för att inte vilja att världen skulle ha en mening. Alltså med andra ord, att tro på Gud. Han hade orsaker för att inte vilja att världen skulle ha en mening. Och därför antog jag att den inte hade någon. För mig, säger han, var filosofin om meningslöshet i huvudsak ett medel för frigörelse. Okej, vad var det för frigörelse? Frigörelsen vi önskade, säger Aldous Huxley, var frigörelse från ett visst moraliskt system. Vi motsatte oss moralen eftersom den hindrade vår sexuella frihet. Okej, han talar klarspråk. Eller låt mig sammanfatta vad han säger. Jag kunde inte ligga med vem jag ville, därför så sa jag att Gud inte finns. Därför förnekade jag Guds existens. Det är vad han säger. Och tyvärr så är det här, precis det som Ellen White säger, största orsaken till tvivel, i de flesta fallen, är kärlek till synd. Det är någonting i mitt liv som jag vet att jag måste förändra i mitt hjärta. Och jag tycker inte om att göra det. Så istället för att komma till Gud och bekänna det förödmjukande, så vill jag motsätta mig det. Och jag vill få en intelligent orsak till att kunna stilla mitt samvete. Och jag börjar att tvivla, säga nej, det där finns ingen Gud. Och det är helt fånigt att tro på Gud. Och tyvärr så är det på den vägen som många vandrar. Så länge vi är ovilliga att släppa vår synd och otro, så kommer Satan ständigt att ge oss förvirrande tankar som får tvivlet att fortsätta. När Gud skulle kunna överbevisa människor om att han existerade. Han skulle kunna hoppa fram i molnen och visa sig för alla. Vilket han kommer göra en dag, eller hur? Han kommer att visa sig på himmelens mål, men då är det för sent. Då är det för sent. Men vad är det Gud är ute efter? Varför gör han inte det nu då? Låt oss kolla i första Timoteus kapitel 2. Första Timoteus brevet kapitel 2, vers 3-4. Det står så här, första Timoteus 2, vers 3-4. Vad är det Gud är ute efter? Vad är det han vill egentligen? Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill, vers 4, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så vad är Guds vilja enligt det här? Är det att alla människor bara ska tro på att han existerar? Nej, han vill någonting mer. Han vill att, inte bara att de människor ska tro att han existerar, han vill att de ska bli frälsta. Han har förberett en plats för dem i evigheten. Och han vill vara med dem. Och därför är det det som han är angelägen om. Inte bara en intellektuell tro på hans existens. Johannes kapitel 17, vers 3. Hur blir vi frälsta? Johannes kapitel 17, vers 3. Där står det så här. Jesus ber och han säger: detta är evigt liv. Vill ni veta vad evigt liv är? Här kommer det. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Evigt liv handlar om att känna Jesus, att känna Gud. Han vill inte bara känna, eller han vill, Gud vill inte bara att vi ska intellektuellt tro att han existerar och intellektuellt veta, ja, Guds lag är riktig, ja, Jesus har dött för mig. Nej, han vill ha en relation med oss. Vad säger han till de här ovisa jungfrurna i Matteus 25? När de bankar på dörren, de vill komma in. Jesus säger, jag har aldrig känt er. Eller hur? Jag har aldrig känt er. Det som han är ute efter är att känna oss, att lära känna oss. Inte att försöka övertyga oss om att vi har en intellektuell korrekt förståelse. Bara, visst, det är viktigt med en korrekt förståelse av saker och ting. Han vill att vi ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, eller hur? Så det är viktigt med båda två. Men varför vill han att vi ska komma till insikt om sanningen? Det är helt enkelt därför att sanningen vittnar om vem Gud är. Det ger oss en bättre förståelse av vem han är. Så att vi kan ha en relation med Gud. Gud vill att vi ska älska honom. Och kärlek kan inte bli påtvingad. Det måste komma från en respons ifrån oss. Och faktum är att om vi inte har en uppriktig längtan att lära känna Gud, så kvittar det för Gud om vi tror på hans existens. Det kanske låter krasst, men så är det. Gud är inte bara intresserad av att vi ska, jag vet att Gud finns. Han vill att vi ska veta att han finns. Men det räcker inte där. Han vill ha en relation, en personlig relation med oss. Jakobsbrevet kapitel 2, vers 19. Någon kanske säger så här, ja, men är det inte själva tron på Guds existens som är det viktiga? Måste jag verkligen lära känna honom också? Jakobsbrevet 2, vers 19. Det står, du tror att Gud är en. Det gör du rätt i, säger Jakob. Sen lägger han till dessa ord, också de onda andarna tror det och bävar. Fråga, tror Satan och hans demoner på att Gud existerar? Absolut. Gör det att de blir räddade? Det är inte samma sak. De vet att Jesus dog på korset för att rädda människorna från deras synder. Eller hur? Men det räcker inte. För de är ovilliga att ha en god relation med Gud. De är villiga att lämna sig själv till Jesus. Och därför så räddar det inte dem. Gud vill att vi ska älska honom. Visst, han kunde göra under och tecken så att vi kunde vara rädd för honom. Men han vill ha en relation med oss. Han vill ha vår kärlek. Och det är det som han söker. Vad ska vi göra för att få den här relationen? Johannes kapitel 7 och vers 17. Johannes evangeliet kapitel 7 och vers 17. Det står så här. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Om vi vill veta om Bibeln är sann, så måste vi ha en uppriktig vilja att söka sanningen och gå dit bevisen leder. Vi måste lägga ifrån alla våra förutfattade meningar. Vi måste komma och undersöka sakerna på ett ärligt och uppriktigt sätt. Undersöka de bevis som finns. Och den som gör det, den kommer att finna många, många bevis som stödjer sanningen. Men vi måste vara villiga. På ett annat ställe i Jesaja så säger Gud så här. Ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Inte bara halva vårt hjärta, men hela vårt hjärta. Om vi söker utav hela vårt hjärta, det är det som Gud önskar. Det är det som han vill. Var en av oss ligger i riskzonen för tvivel. Vi kan tycka att, ja men okej, det där är bara för dem som är ateister. Nej, det är inte det. Lägg märke till vad som står i Hebreerbrevet 3:12. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från den levande guden. Paulus, eller den som skriver här, talar till kristna. Och han säger, se till att inte ni, att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta. Vi måste rannsaka oss själva. För det kan börja med någonting mycket, mycket litet. Jag kände en person som var pastor. Och han var otroligt hängiven och väldigt bibeltrogen pastor. Han höll predikningar, bibelstudier, han döpte människor. Han var till och med vice ordförande för en stor Adventistsamfundets största ungdomskonferens nästan. En av de största i alla fall. Han var verkligen, och då kan man tycka, han skulle inte börja kunna tvivla. Han började att tvivla på vad Bibeln säger om kristen standard. Han började ifrågasätta det här med den enkla klädstilen som Bibeln talar om. Och det kan tyckas som en jättebagatell. En liten sak, eller hur? Vet ni, det hade stora förödande effekter för honom. Ja, konsekvent i sitt tänkande. Han sa, okej, om det här inte stämmer. För det första så stämmer inte det som Ellen White har sagt, eftersom hon talar emot en prålig livsstil. Då måste jag lämna bort henne. Och om Ellen White hade fel i det, så kanske hon också hade fel om det här med sabbaten. Kan vi verkligen säga att 90% av hela kristendomen har fel? Är inte det lite drastiskt? Här tvivlet, det var en hal nedförsbacke. Han fortsatte. Till slut var det Bibelns inspiration. Kan man verkligen lita på allt som står i Bibeln? Jag menar, den här förståelsen om sabbaten är ju grundad i Bibeln. Men ska det verkligen tolkas bokstavligt? Han slutade som pastor. Idag så är han inte säker på någonting längre. Se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta. Det här kan drabba vem som helst. Var de än är. Vi måste vara på vår vakt. Om vi låter frönet av tvivel komma in i vårat hjärta och slå rot. För att det kanske är någonting som vi inte tycker om att ändra på. Vet att det kommer. Det är en hal nedförsbacke. Mycket hal nedförsbacke. Även den minsta saken kan sätta igång en stor process. Se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden. Vägen till Kristus, sidan 97-98. Istället för att betvivla och göra invändningar emot det som du inte kan förstå, bör du vandra i det ljus som redan lyser på din stig. Du ska då få ännu mera ljus. Uppfyll genom den nåd Kristus förunnar dig allt det som han har uppenbarat för dig, och du ska kunna förstå och följa det som du ännu tvivlar på. Jesus säger, om någon vill göra hans vilja så ska han förstå. Finns det saker i Bibeln som du inte förstår? Följ det som du förstår, så kommer det andra också så småningom att bli tydligt och klart för dig. Om någon vill göra hans vilja så ska han förstå om min lära kommer från Gud eller om jag talar om mig själv, säger Jesus. Det finns ett säkert värn mot skepticismens spetsfundigheter, och det är erfarenheten. Vem som helst kan få en personlig kontakt med Gud. Du kan ha beviset i dig själv på att Bibeln är sann. För du har testat, du har sett att det fungerar. Du har hört Guds röst till dig. Du har fått de bönesvar som du har sökt efter. Du kan ha en levande personlig kontakt med Gud. Och det är något, ett säkert värn som gör att du inte behöver falla för skepticismens snaror. Sista vers, psalm 37, vers 9. Psaltaren 37 och vers 9. Det står det så här. Förlåt, 34 vers 9 ska det vara. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Herren inbjuder oss, smaka och se att Herren är god. Testa för dig själv om det stämmer. Läs profetiorna, testa personligen om de stämmer med historien. Jag vet att när jag gjorde det för första gången, någon utmanade mig. Jag hade hört någonting och så sa jag det här så här. Okej, jag kan säga det handlade om ett datum. Och det var någon som ifrågasatte det här datumet och sa, det finns ingenting historiskt som har hänt det där datumet. Och jag tänkte, va? Är det så? Och jag började undersöka saken själv. Jag letade, studerade, inte kristna källor, men sekulära källor verkligen för att se, finns det något stöd för det här? Och vet ni, jag fann överväldigande bevis. Och min tro är grundad fast på den punkten. Otroligt mycket mer än vad det var tidigare. För jag har själv smakat och sett. Jag har själv haft en personlig erfarenhet med det här. Om du grundar din tro på andra människors åsikter så står du på lös sand. Du måste grunda dig själv på en egen personlig förståelse för vad Bibeln säger. Smaka och se att Herren är god. Lämna dig själv till honom. Lämna dina tvivel till honom. Så kommer han att hjälpa dig att förstå dem. Om du följer det ljus som han låter lysa på din stig. Kanske känner du att jag vet inte om det ens finns en Gud. Men du kan säga så här. Du kan komma till honom ändå och säga, jag vet inte om det finns Gud, men jag vill ge dig en chans. Du får mitt liv. Hjälp mig att förstå de här sakerna. Du ser de tvivlen som jag har om din existens. Men hjälp mig att förstå dem. Gud kommer att uppenbara det om du söker utav hela ditt hjärta. Vill du testa Jesus? Vill du smaka och se? Vill du komma till honom med alla dina tvivel? Kasta dig inför hans fötter i bön. Vill du ha en personlig erfarenhet, en personlig förståelse för Bibeln? Så kommer han att upplyfta dig. Är det någon här inne som skulle vilja säga, jag vill ha det. Jag vill ha en personlig förståelse. Jag vill smaka och se att Herren är god. Prisa Gud. Herre, du ser våra händer. Ser vårt beslut. Att vi vill stå fasta och grundade. Du vet att Satan försöker gång på gång att få oss att falla. Hjälp oss att vara rotade och grundade. Så att vi kan svara så som du gjorde när djävulen kom med ett så säger Herren. Att vi kan ha en personlig förståelse för vem du är. Och att vi kan också hjälpa andra att se sanningen i ditt ord. Det är min bön för oss alla. Jag ber i Jesu namn. Låt alla säga. Amen.